ska ni vara välkomna till den här extra insatta podden som är lite specialpodd som vi kanske utlovade väl i förra veckan. Det ska handla om talanger och vi tar ett litet annat grepp där vi har pratat med fyra olika personer om talang och talangutveckling och så att vi har det som det blir tema och så lyssnar vi på fyra olika personer så att det blir fyra intervjuer här, lite klippta intervjuer för det har varit ganska långa snack och det här är något som det är framförallt jag som har drivit detta ska vi säga. Robin har lite ett bollplank här nu bara. Hej Robin.
Hej. Kul att vara med.
Så att vi testar det här och det ska bli intressant att höra vad ni tycker om det. Jag har jobbat med det faktiskt rätt så länge här på båda sidor av mästerskapen. Så att ja, vi ser vad det är. Vi hoppas att ni gillar det. Och vi ska då börja med Daniel Birkelund, tränare i Skövde HF, Skövdes damer alltså. Men lämnar sen efter den här säsongen för danska Lemvig. Och han är ju norrman och sitter med i... han är med och styr den norska mastercoachutbildningen. Och sen är han med i någon slags arbetsgrupp, säger han, som jobbar med olika typer av utvecklingsprojekt. Så det är ju spännande, tänkte vi, att höra och jämföra Sverige och Norge när han har en sådan insyn i båda. Så att... vi börjar helt enkelt med Daniel Birkelund och lyssna på honom.
Ja, den största skillnaden, så som jag ser det jag upplever när jag kommer från Norge till Sverige. Det ligger kanske mest på en sån organisationsmässig nivå. Och med det som menar jag att i Norge så är handbollsförbundet jäkligt starkt och i väldigt stor utsträckning drivande för utvecklingen och i mycket större utsträckning tycker jag i Sverige att det är handbollsförbundet som ja men som sätter premisserna och drar liksom de stora linjerna då. Mens jag uppfattar och upplever i Sverige att det är mer att det är lite mer är klubbarna som är drivande och sätter premisserna i lite större grad, att det är lite som det är en annan. Ja, men det är en liten annan balans mellan klubb och förbund i Norge versus i Sverige. Sen är det ju alltså båda de modellerna, om vi kallar det för det, kan ju ha både styrkor och svagheter. Både Norge och Sverige tar fram spelare på högsta internationella klass med på någorlunda jämn basis, både på dam- och herrsidan. Så det är väl inte något rätt eller fel så. Men det jag tänker, och det är väl kanske naturligt att jag tänker utifrån den bakgrund jag har och liksom den traditionen jag står i, så tänker jag väl att liksom ett starkt förbund så gör det att utveckling kanske i lite större utsträckning blir ett resultat av någon typ av strategiskt tänk då. Och lite mindre beroende på enskilda personer och tillfälligheter och sådär.
I Norge.
Det är väl något av det jag kan sakna lite när jag nu jobbar i Sverige. Vad är syftet med de olika grejerna som man jobbar med från Svenska Handbollsförbundets sida? Vad är liksom de stora linjerna, de långa linjerna? Vad är den övergripande strategin? Det där, och det kan ju såklart bero på min okunnighet, men det där framstår för mig liksom lite oklart, lite otydligt. Va?
Jag tänker på, jag har pratat med Hanna Fogelström, landslagschefen, som om så här lite selektering och så. Hon berättade att det yngsta flicklandslaget nu så har de haft haft 40 spelare då igenom det här senaste året eller vad det nu kan vara. Och hon sa att det är nog rekord, så många brukar inte liksom vara inne i svängen så att säga i en årgång eller om det är två årgångar kanske nu. Jag tror de är 07-08. Hur ser det ut i Norge?
Nej, men där tycker jag, där är det ju en skillnad. Alltså, från den bilden som jag har från svensk handboll, så upplever jag att det läggs verkligen mycket resurser i det här att selektera, och att liksom att syftet med de olika grejerna som man gör, man tar ut spelare, att det hela tiden är ett syfte att man ska liksom identifiera någon typ av talang för att man ska liksom välja vem som ska vara med på nästa nivå. Så är det hela tiden den här trakten på mat, och så är det några som kommer vidare till nästa, och så är det några som kommer vidare till nästa. Där vågar jag nog säga att tänket är lite annorlunda i norsk handboll. Givetvis så gör man ju detsamma, som det är klart att man väljer ut spelare och man gör uttagningar, men det uppfattar att det är mycket större fokus på att sprida de budskapen som man tycker är viktiga, och man har också ett väldigt stort fokus på att man vill se och jobba med många spelare, och att väldigt, om vi pratar specifikt på de här yngre landslagen, så är det väldigt mycket mindre så att man sätter ett landslag. Det är en mycket mer dynamisk process. Så jag pratade faktiskt i, man får försöka förbereda sig lite. Så jag pratade faktiskt igår här både med de som jobbar på, alltså med de som jobbar med 06-07 då, som är de yngsta landslagen i Norge. På killsidan där så har de nu, de landslagen har varit igång i kanske 2 år, någon skulle jag säga.
Man börjar ju lite tidigare i Norge, tror jag. Ett år tidigare.
Börjar lite tidigare, och det är också, jag vet också att det är, liksom, det är lite olika, det är skillnader på resurser. Man har lite flera samlägg, datum i Norge och allt det där. Men i alla fall på killsidan i Norge så har de så långt med det landslaget haft in lite drygt 120 spelare på läger. De har haft mer än 70 spelare som har spelat landskamp.
Ja.
På tjejsidan så har de haft in drygt 180 spelare på läger, och de har drygt 50 spelare som har spelat landskamp.
Ja. Och då tycker man i Sverige att 40 är mycket, att det är någon slags rekord. Ja, det tyder ju på en viss skillnad i tänket. Sverige har ju dratt igång ett nytt sånt här positionsprojekt både på dam- och herrsidan, alltså talanger och ner i åldrarna, några i alla olika årgångar stort sett. Och där, det är väl egentligen herr- och damförbundskapten som identifierat positionerna nu. Sånt här har vi ju sett tidigare, och det mest berömda exemplet i handbollsvärlden är väl Norges högernieprojekt en gång i tiden som då och då lyfts fram, som det var därför att man helt plötsligt, eller helt plötsligt, men fick fram Röd och Reinkind och allt vad de hette. Vad säger du om det här positionsprojektet som Sverige har dragit igång nu?
Nej, men jag tycker det är jättebra. Från mitt perspektiv så är det helt rätt. Jag kände när det dyker upp fick jag lite den här känslan som att fan, ändligen händer lite grejer, ändligen ser jag liksom några åtgärder som har ett tydlig utvecklingssyfte lite i det långa perspektivet. Och det är ett tänk som jag någonstans känner mig väldigt hemma i och är väldigt van med från Norge, att man från förbundshåll och även från all landslagshåll parallellt med att man fokuserar på det nästa mästerskapet och de bästa 16, 18, 20, 22 spelarna som eventuellt är aktuella dit, också jobbar med en tydlig blick liksom på nästa generation och nästa generation. Det är ju, om vi pratar damhandboll, så är det väldigt sån, det är ju helt in i kärnan till varför Norge har klart att vara att, inte bara i toppen men helt i alltså världsledande i damhandboll i 25 år.
Ja, för man har tänkt långsiktigt och liksom
man tänker långsiktigt hela tiden. Alltså jag hade senast, jag pratade mycket med Mats Olsson, och han är också med i den arbetsgruppen som jag nämnde att jag sitter i. Vi hade snackat förra veckan. Och bara som ett exempel och berättade om honom på morgonen, så har han haft möte med en kommande mål, alltså en av de målvakterna man tror på i norsk damhandboll för tiden, som är, hon är runt 20 år och slutat igenom elitserien nu. Och då har han haft ett möte med henne, och då är på något perspektiv av hans och det de pratar om. Det är liksom att ja, men det här kanske kan vara en målvakt som kan vara redo i OS 2028.
Ja.
Alltså man ligger liksom och jobbar på det sättet då. Vilka spelare är det som behöver, som kan vara där om 3, 4, 5 år? Och vad behöver vi, och vad behöver vi att fylla på med? Vad behöver vi att trycka på? Hur kan vi påverka? Hur kan vi säkra upp att den här spelaren har det hon eller han behöver för att ta de stegen då? Det är så du bygger kontinuitet och hela tiden kan förnya utan att du får de här jättestora svängningarna och att ja, med sån enorma generationsväxlingar och så som många andra hamnar i. Om vi tar damhandbollen och Sverige specifikt så har man ju en jäkligt bra spets just nu, men att liksom den här bredden i toppen, den är rätt sårbar om vi pratar internationellt nivå. Och att det kommer krävas liksom ett jäkla jobb från alla involverade om Sverige ska klara hålla sig där man är nu, och i alla fall om man har tänkt att ta ett kliv till. Det kommer inte hända av sig själv, och då tror jag det är viktigt att alla som en del av och alla bryr sig om den svenska damhandbollen liksom ställer sig lite den frågan, vad är det man själv kan bidra med, och hur bidrar man till något mer än bara sitt lag och mitt resultat på söndagen då?
Jag tänkte du som har sett mycket svenska och norska talanger, ser du skillnad på svenska och norska talanger som kommer fram, om du får generalisera lite?
Ja, men det blir ju som du säger, det blir ju lite generaliserat när man liksom kan försöka dra någon typ av linje då. Jag tänker lite så här, så jag tycker både att kanske den stora styrkan, men även den största utmaningen rent som handbollsfagligt i svensk handboll, det är ju att ni är jäkla skolade och tycker jag rätt så där homogena. Alltså att det finns en väldigt tydlig bild på hur handboll ska spelas, hur en teknik ska se ut, hur man ska göra, hur man gör och hur man inte gör. Det tycker jag går igen bland svenska tränare, och det präglar då såklart även svenska spelarna. Och lite i förlängningen av det så är ni även liksom oerhört kollektiva i era tänk. Att alla problem man hamnar i, de har ett kollektivt svar. Och det upplever jag också gör någonting med tänket även i ungdomshandbollen. Att det blir mycket fokus på laget, det blir mycket fokus på spelet och kanske individerna, ja, man kan försvinna lite i det då. Och tänker jag, alltså, och det är ju som jag sa, både styrkor och svaghet och fördel är ju att man pratar samma språk och att man ser handboll på samma sätt, och att det på det sättet blir någon typ av liksom övergripande linje i hur man skolar spelarna. Och jag upplever ju att svenska spelare är jäkligt kunniga. Det upplever både med dem som jag har förmågan att jobba med i Skövde nu, och även tidigare när jag har haft svenska spelare i Norge. Att de kan mycket handboll. De har ofta en större kanske uthållighet och intresse kring att diskutera och jobba med liksom spelmässiga detaljer och så vidare än vad norska spelare kanske sådär genomsnitt har. Men det jag då på den andra sidan funderar lite på några gånger, det är liksom om det finns en fara för att det blir lite trångt då. Och att det blir lite mycket, att det blir lite mycket så att spelarna är stöpta i samma formen. Jag tycker då, igen, om jag tittar till Norge, så tycker jag att en av de stora styrkorna så där, i det långa och stora perspektivet, det har varit att man i norsk handball har haft en ganska stark förmåga att ta till sig impulser. Vi stjäler mycket från de som är bäst. Vi stjäler från de som är bäst på någonting, och så sätter vi det in i en kontext som passar, och så gör vi det till vårt eget. Och i Norge så har man haft, ja, med mycket influenser från Sverige, Danmark, Island, men även Balkan, Ryssland, Spanien. Så blir det lite en sån smältdigel av det då. Och det där ser jag lite mindre av i svensk handboll. Den känns, sätter lite på spetsen, men den känns lite mer introvert då. Och om det då är, om det blir lite så att alla kommer från samma skola, så kan man få ställa frågan om det liksom, blir det tillräckligt med dynamik i det hela. Finns det utrymme för de här spetskvaliteterna och det här som är lite annorlunda och sådär. Alla blir liksom allt lite för smalt och lite för samma. Det är inte så att vi nu inte är liksom är kollektiva i vårt handbollstänk, det är vi absolut, men det är väl kanske att vi är lite mer liksom happy go lucky i handbollen, lite mer direkt, det finns lite mer variation, lite mer individualistiska tycker jag.
Ja, Birkelund som jag har väldigt lätt att kalla Birkefält efter Simon Birkefält i Kristianstad. Man är inne i det. Men Birkelund, det är väl kul för att jag visste faktiskt inte att han var liksom bunden till norska förbundet så på det sättet. Så det var jag ju vaket flink. Och nu ska vi till nästa person som jag inte trodde att jag skulle få se eller ha lyssnat på i en talangpodd. Men det var faktiskt, nu har jag ju hört det i förväg, men det var faktiskt kul. Du kan väl introducera nästa man?
Ja, men han känner ni ju säkert till, Staffan Olsson. Och han har ju till och med läst om talang. Och alltså han har universitetsstudier eller högskolestudier, nej universitet är det, jag tror det var i Växjö nämligen, Linnéuniversitetet heter det numera. Han har universitetspoäng i talang, eller vad man ska säga, men han gillar inte begreppet talang som vi ska höra här nu. Och vi har ju också då Staffans, jag menar hela hans erfarenhet såklart, men inte minst från både Tyskland och Frankrike och nu Nederländerna. Det ska, tror jag, hoppas bli intressant att höra. Och precis som Birkelund så kommer ju Staffan också komma in lite att han tycker att den svenska talangstrategin, om man ska säga, är lite luddig och lite oklar. Ja, då har vi med oss Staffan Olsson som vänder sig lite mot begreppet talang. Varför då?
Ja, tack först och främst för medverkan här. Jag har väl framförallt så har jag blivit starkt påverkad av en professor som jag hade som min föreläsare när jag studerade talangutveckling ur ett coachperspektiv på universitetet här för ett antal år sedan. Och han öppnade hela den kursen med att säga att man borde egentligen sluta använda ordet talang och bara prata om utveckling. Så att jag är väl starkt påverkad av det han sa då. Och ju mer jag funderat på det så tycker jag att det stämmer. Och sen så har det väl, som i många ord som blir populära, just att man kanske svänger och slänger med ordet talang och det ska vara dubbel och trippel och super och mega och allt vad det är talang nu för tiden. Och jag, det är ett så pass laddat ord tycker jag. Det blir så viktigt just att så kanske för många ungdomar att få höra att man är en talang. Och det uttalas då av personer som faktiskt många gånger, jag ska inte säga alltid, men inte egentligen har en aning om.
Nej. Sådana som journalister till exempel som är rätt så glada på att skriva om supertalang också.
Jag kanske med lite rubriker och sådär, men att det finns nog en hel del folk hemma i sofforna också och som finns i olika ungdomsverksamheter som är övertygade om att de kan sitta och berätta om den här killen eller tjejen är en talang. Och jag skulle våga påstå att man kan ha fel i många av de anseenden och framförallt kanske med dem som man inte ser. Som man inte säger att de är talanger som faktiskt kan vara det. Jag inbillar mig att det kan vara en hel del ungdomar som inte får höra att de är talanger som slutar av den anledningen. Eller tycker att det är tråkigt för att man får höra att två av de andra kompisar, oj, han eller hon är vilken talang. Och där tror jag i dagens samhälle så tror jag att det tyvärr är så att det kan vara en hel del ungdomar som tappar lusten.
Mm.
Och det tycker då framförallt vi i handbollen är för små för att jag tycker att vi ska vara rädda om varje kille och tjej som tycker att handboll är det bästa som finns.
På tal om tålamod så tror jag att du vet att du har pratat om något exempel med Nya Zeelands rugbylandslag eller förbund eller så. Hur de resonerar kring selektering.
Jag har tyvärr tappat namnet på honom, men jag har lyssnat på en föreläsning med honom. Och det var väl det framförallt som fastnade hos mig när han berättade om att de tar inte ordet talang i sina munnar förns, i det här fallet handlar det om killar då, till deras rugbylandslag förns de är 18 år. Då börjar man titta på selektering och titta på vilka som har kanske bäst förutsättningar och sådär. Och innan det så kör man exakt likadant och blir med allihopa och försöker spara alla till att hålla på. För att då menar de på att då först kan man se om med fysisk utveckling vilka kapaciteter har personerna som håller på med det här i fråga då. Så att det vart jag både glad över och tycker att det också är intressant.
Men då har du, är det 7,5 poäng universitetsstudier och talangutveckling på, är det Linnéuniversitetet i Växjö va? Det var väl det?
Ja, stämmer det.
Ja. Ja, du hade någon av dina pauser som tränare.
Nu är jag inte den enda familjen som inte har högskolepoäng, så att det känns oerhört bra.
Ja,
sen ska syndarna vakna.
Ja, men det är ändå intressant. Du har ändå den, och sen har du ju naturligtvis din bakgrund i handbollen som är ju gedigen. Och tänker jag lite koll på Tyskland som du har varit i många år och liksom, ja, du kan ju språket och följer säkert med där. Och du var ju i Frankrike och PSG också. Hur skulle du säga att deras talangutveckling skiljer sig från Sverige i stort?
Ja, det är väl det, alltså det, om vi börjar där så kan vi ju konstatera att vi gör något som är bra i Sverige. Med tanke på hur båda landslagen, både herr- och damlandslagen, ser ut just nu. Och kanske kan lite mer om herrsidan än damsidan, men på herrsidan så känner jag att det också finns en hög klass i bredden. Så att någonting gör vi ju definitivt bra. Det enda som jag har lite problem med är att det finns ingen i, vad jag vet, förutom då säkerligen en hel del klubbtränare som jag tror ligger, eller övertygad om att det är de som ligger bakom mycket av de här framgångarna som vi har. Och där finns det väl inget som jag har hört eller läst från förbundet hur man jobbar med om vi skippar ordet talang då, och bara pratar om utveckling. Men så vet inte jag någonting om det egentligen.
Ja, du ser ingen strategi eller hur talas om någon tydlig strategi?
Nej, jag är ingenting som är uttalat i vilket fall eller presenterat på något sätt. Och det jag har varit på en del handbollskonvent här och lyssnat både på Tyskland och Danmark, och det kanske vi kommer in lite på senare, men och de presenterar sin talangutvecklingsfilosofi och har en plan för det, och sen kan man ju alltid diskutera att ja, man kan göra så där istället eller det är fel eller vad det nu än är. Och Tyskland har gjort en resa med det här sen att de, nu är det ett antal år sedan som de inte hade några framgångar med landslaget, och just den här diskussionen med att det är utländska spelare som tar alla viktiga positioner och sådär. Så har man gjort ett gediget jobb i det här med hur man ska få fram egna ungdomar. Sen om det är framgångsrikt eller inte, det kan vi alltid diskutera. Men det finns en tydlig plan, ett tydligt, jag vet inte om man ska säga koncept, men filosofi i vilket fall. Och de kunde presentera det på det här på ett väldigt öppenhjärtat och väldigt bra sätt. Och Sen har väl de liksom då Frankrike som har sina handbollsgymnasium, 24 stycken, där man starkt rekommenderas att gå om man blir antagen för att få fortsätta att spela i franska landslagen. Där, och där, så där äger förbundet frågan om talangutveckling på ett oerhört starkt sätt, och de här spelarna som går där tränar ju på sina handbollsgymnasium i 4 år, 4 dagar i veckan, och sen åker man hem på fredagar och representerar sina klubblag. Så de har en otrolig styr och koll på sina adepter. Ja. Men det som också skiljer sig då kanske Tyskland och Frankrike från oss i Sverige är att de har ett så mycket större urval av spelare, så de kan ju vara lite hårdare och tuffare, och jag tror inte de har mer än 10-20% av dem som går på handbollsgymnasierna som sen blir landslagsspelare. Men det är ändå, de har råd med det på ett annat sätt än vad jag tycker att vi har i Sverige.
Mm, mm.
Och det gäller ju också även Tyskland, att de har ett större urval. De kan vara lite kanske krassare, om man får använda det uttrycket, än vad vi bör vara.
Mm. Sen är det ju så i Norge att där är ju förbundet starkare än klubbarna traditionellt sett. I Sverige är det ganska klubbdrivet mycket. Men han menar att det finns också en tydlig strategi varför man gör vissa saker. I Sverige, framförallt kanske på här sidan, ja, det ploppar ju upp uppenbarligen bra spelare nästan hela tiden numera. Man vet kanske inte, ja, i Sverige, man vet inte vad som är hönan eller ägget kanske egentligen. Eller vad tror du man vet? Tror du, vet man i Sverige varför det kommer så bra, framförallt på här sidan, spela?
Jag tror att många skulle nog svara det jag sa i början där, att det är klubbarna och klubbtränarnas betydelse som jag har gjort stora delar av det. Mm. Och för att haka på det då, så sen Jonas tog över Norge här nu, så var det väl en av de första sakerna han gjorde och locka över sig Hansen från danska talangutvecklingsprojektet till Norge. Så de gör ju en jag ska inte säga jättesatsning, men åtminstone en satsning på att få fram lite mer spelare och också kanske öka bredden i det här gäller ju då herrlandslaget. Så att det är ju fler och fler förbund som tycker att det här är värt att lägga pengar på.
Mm. Skulle du, som sagt, Danmark har ju en ny talangchef, uttalat tydlig talangchef, eftersom Klaus Hansen heter han, som du nämnde, har lämnat. Så att Norge också har en sådan, de har kanske haft det tidigare också, men det var ju liksom en värvning som väckte lite uppmärksamhet i handbolls, Skandinavien i alla fall. Skulle du vilja se en talangchef i Sverige, eller om vi börjar den änden, så att säga, vilka roller?
På något sätt så skulle jag väl vilja ha någon grupp eller någon enskilt ansvarig för det här. Och nu vet jag ju att man kommer ju, vad svaret blir, att det inte finns resurser för det i svensk handboll. Och då
och det, man tjänar 25 miljoner på VM senast eller någonting.
Så. Jag kan inte alla hål som ska fyllas där, så jag håller mig utanför det. Men jag känner att ska man hänga med på längre sikt, så tror jag att jag ska inte säga att det är nödvändigt, men att det är definitivt ett bra tecken och lite större förutsättningar att kunna hålla i på en högre nivå där kanske. Just nu Frankrike är det bästa exemplet på det när man pratar om deras generationsväxling. Det är klart, något mästerskap har det hackat lite, men de har ju väldigt snabbt kommit tillbaka till, till topp 4 nivå med en ganska kraftig generationsväxling. Så att det är väl just de faserna som kanske är viktigast, och det jag tror och inbillar mig att man kan minska eller minimera de riskerna, att det är en större chans att liksom det här, när det blir sådana skiften, inte blir så brutala. Så att, ja, men och sen, och det här kanske man ska titta på. Jag vet ju att vissa länder har fasta förbundskaptener. En som har sitt uppdrag, det här ska du göra med juniorlandslaget ifrån förbundet. Mm. Det här ska du göra med U21-landslaget. Det här förväntar vi oss. Och så är det samma kille eller tjej då som jobbar kontinuerligt med det här och har en... Med det så skaffar man ju större erfarenhet och kunskaper om just det också. Så att det är väl någon modell jag skulle kunna tänka mig, att man åtminstone har en fast U21 förbundskapten som är väldigt nära A-landslaget. Det är väl ett drömscenario, och det förstår jag att det kostar pengar, men en sån skulle man ju kanske väl vilja se att han är heltidsanställd.
Ja, som då vartannat år får ett nytt gäng egentligen. Och så jobbar man då.
Ja. Och då kan man följa det både nerifrån och, alltså, man kan samarbeta med förbundskaptenen och juniorlandslaget väldigt tajt. Och man kan ha ett bra samarbete med A-landslagets förbundskapten. Så att det är... Tycker jag skulle vara en åtminstone ett spännande steg att ta.
Du är ju i Holland eller Nederländerna eller vad man nu säger. Där det finns liksom internat och så. Men då är det på ett annat vis. Och i och för sig, Nederländerna är ett litet land. Du har alltid nära hem och föräldrar kan komma över kvällen. Ja, det är väl aldrig mer än en timme. Det är
jo, det är det. Och där vet jag ju att på damsidan så har du... Jag tror att det är 80-85% av de U19-landslaget går ju på den här akademin. Och på herrsidan nu så gör vi en liten satsning på U17-landslaget här. Och där är det 13 av dem som är aktuella eller som spelade sist nu som går på akademin. Och där tränar man 2 gånger om dagen, de flesta dagarna 4 dagar i veckan. Man har skolan i närheten, man har läxhjälp, man har faciliteter med boende. Det blir lite Stockholmsbaserat nu, men de säger att det är ganska likt Bosön. Och man har mat, mellanmål, allting är förberett och finns där. Man har egen fystränare. Så det är oerhört professionellt och det supportas och stöttas från Nederländska olympiska kommittén. Och de har ju lite samma upplägg som Frankrike där, att de åker hem och spelar i sina klubblag på helgerna. Då. Så på fredagarna tränar de med sina klubblag. Men att det, som du säger, jag har inte hört någon som bor här längre än en timme ifrån Pappendal. Så att det, oavsett vilken riktning de åker åt så bor alla max en timme därifrån. Så att det är ju lite lättare då.
Absolut. Sen är det ju ett annat sätt. Alltså där får man ju... Du har ju inte basen och bredden i nederländsk handboll, utan du måste ju ta tillvara de här oslipade diamanterna kanske på ett annat sätt. Så det är ju svårt att jämföra med Sverige.
Det är det vi har satt oss ner här. Och nu har vi börjat en ny kille på här sidan på akademin här. Så att vi pratar mycket och just det här att vi måste verkligen värna och vara rädd om varje individ och på ett väldigt varsamt sätt för att se om det kan bli något. För att handbollen är väldigt liten i Nederländerna, så att vi måste jobba extra hårt för att få fram några, men att det är också väldigt spännande.
Ja. Och det har ju gett resultat. Jag menar, du har haft damerna i världstoppen i 8-9 år nu och herrarna är ju Europatoppen, eller i alla fall övre halvan i Europa definitivt ju, eller ja, i världen
också. Ja, och på damsidan är det ju alltså nu så är det ju många som kommer, som spelar i landslaget nu, som kommer från akademin. I början var det ju inte så många, men det har ju också spridit sig så att säga. Och jag tror att det på damsidan så är det väl typ som i Sverige, att det är på här sidan, eller det kanske är så på damsidan också på i Sverige. Men att det är ju ingen som spelar i den inhemska ligan längre, utan alla är ju ute i många bra klubbar i Europa.
Och det var Staffan Olsson det. Och från en förbundskapten från Nederländernas herrar till en annan, Thomas Axner, svensk damförbundskapten, som ni såklart vet, som vi också har pratat med, bland annat om varför vi inte får fram lika många riktigt stora talanger på damsidan som på härsidan, och vad det kan bero på. Axner har lite tankar kring det och också kring annat. Varsågoda.
Varför får vi inte fram lika många jättetalanger på damsidan som på härsidan, skulle du säga?
Ja, det är såklart en stor och komplex fråga, tänker jag först och främst. Jag tänker dels handlar det om jag tror det handlar väldigt mycket om utbildningen, spelarutbildningen för de yngre spelarna. Där vi, tänker jag, har bättre kvalitet på ungdomstränare på pojksidan. Att det kanske finns också lite, ja, men det är lite mer prestige att träna ett juniorlag på herrsidan i någon av de stora klubbarna än att träna ett flicklag i samma klubb eller i en mindre klubb. Att spelarna får en inte lika bra utbildning som ungdomsspelare. Och där är ju, det är en del som jag tror är nästan den största delen faktiskt. Så att skulle det finnas en större prestige i att träna och utveckla unga tjejer och framförallt och även damlag och liksom en ekonomi för de här tränarna att göra det, så tror jag absolut att vi hade kunnat få fram fler spelare med, som hade så som vi har på här sidan.
Kan man göra någonting åt det?
Ja, jag tror det hade jag såklart om klubbarna. Alltså vilken nivå ska vi ha? Vilken utbildning ska alla våra tränare ha? Vad ska vi erbjuda våra spelare för utbildning? Som en stor klubb, jag har ju jobbat i Lugi i många år. Dels är det ju bredd och sen är det elit. Den här klubben har två elitlag i högsta serien. Och för mig är det viktigt att man ska kunna, alltså bredden är ju extremt viktig liksom för ett samhällsperspektiv. Att man håller på med idrott, för att det är inte bara den här lilla procenten eller promillen som spelar ett landslag sen, utan det fattar ju alla. Men att det inte ska vara avhängigt av hur bra blir jag på grund av vilken som tränade mig när jag var 12-14. Och där måste man som klubb säga att alla ska ha samma förutsättningar. Alltså vi tränar bredd och elit, men alla som är i vår klubb ska också ha en möjlighet, om de är tillräckligt duktiga, att kunna spela i vårt A-lag och kanske senare i ett landslag. Och då måste man säkerställa att alla får samma utbildning och utveckling. Det kan inte vara så att vi har tränare som känner sig tvingade att fortsätta att träna ett lag för att det inte finns någon annan som tar över. Vem är bäst på att träna, vem i vilken ålder, när är vad, och liksom, när är vad viktigt? Alltså, man kan ju, vi har säkert jättemånga tränare i Sverige som är extremt duktiga på att få människor att må bra, vilket såklart är väldigt, väldigt viktigt. Men det är kanske inte de som utvecklar deras stegersättning när de är i den mest liksom gyllene motoriska åldern. Och det kan ju vara lite tröttsamt ibland att vi behöver pilla med sådana saker när de är seniorer sen, utan att det inte liksom är klart. Och där tror jag den största delen är att klubbarna behöver satsa mer på tränare, ge tränare förutsättningar att kunna hålla på med sin idrott, och då kommer vi också få bättre spelare.
Om du hade bara fått ta, om du hade fått fria händer ändå, och kanske lite åt quick fix hållet, det vet jag inte riktigt, men om du skulle förändra någonting då? Alltså bortsett från det där med, och det är ju liksom stora linjer det här, att det ska kanske bli bättre utbildade ledare på flicksidan i klubbarna och så. Det är ju, men om du skulle ta något så här mer, lite mer konkret då, eller något?
Nej, men jag tänker att vi borde vara lite mer uppmärksamma på individen. Och se varje individ på ett annorlunda sätt. Vi har liksom en bred grundutbildning. Går man på ett riksläge så ska man får man ta del av en av många element i en större spelarutbildning, så man egentligen någonstans bara blir en påminnelse om det här behöver du träna på, ta med det här hem. Vi behöver nog nischa oss lite mer, och framförallt på tjejsidan, tänker jag. Jag var på något riksläger för något år sedan med de här yngsta tjejerna där jag fick en möjlighet att hålla 20 minuter kantträning för att det passade bra in just den på det lägret, och då började vi med att de skulle hoppa på fel ben från kanten till exempel. Och då ser jag att det är kanske en då av 16 kantspelare som har provat innan och kan det innan. Mm. Och jag hade någon på den danska mastercoachutbildningen, så hade jag ett pass för kantspelare i somras där jag drev en kantträning, hur man kan träna med kantspelare. Då hade jag en träningsgrupp på ungefär jämnåriga tjejer i Danmark. Och då kunde jag säga vad de låg individuellt. Mm. Det var på en annan nivå. De är skickligare individuellt än vad vi är. Och det tror jag vi har tappat lite. Vi behöver nischa oss lite mer. Vi behöver följa utvecklingen. Men jag tycker ändå att förbundet gör, liksom, just nu håller Tony Johansson på att göra en stor analys av hur vi ska uppgradera vårt, liksom, hur tränarskolan ser ut, vad är trenderna på väg i internationellt. Och vi lever också lite i vår egen bubbla i Sverige. Där, och som förbundskapten kan många tänka, ja absolut, det som händer där hemma, det är viktigt, det här som är basen för de spelarna som vi tar ut till ett A-landslag. Men den handbollen som spelas, och det ser jag både dam och här, är ju en helt annan internationell. Det ställs andra krav än vad det gör för att spela i SHE eller handbollsligorna.
Mm, mm.
Och det behöver man också ha, det internationella perspektivet. Vad är vi på väg? Vad är sporten på väg? Hur kommer det se ut om 5 år? Och varje gång vi provar någonting, nu har vi startat ett kampprojekt och högernivåprojekt på damsidan. På här sidan har vi startat ett mittsexprojekt. Vi har haft ett målvaktsprojekt igång under lång tid. Det är väldigt svårt att se resultat. Vi kan inte utvärdera det förrän 5 år. Liksom. Men vi måste också prova saker.
Mm.
I det här kampprojektet har vi provat liksom att vi också ska utbilda våra ettor att spela ett internationellt ettaspel. För det är väldigt få spelare eller få klubblag i Sverige som faktiskt gör det på elitnivå. Men att vi ser att det blir väldigt utslagsgivande. Och framförallt våra ungdomslandslag, att våra kantspelare inte klarar av att spela den typen av försvar. Vi har inte hängt med. Liksom. Och det behöver vi uppdatera oss på. Allt i det här, liksom, det man kan lära sig när man är ung, liksom, det man kan bygga då, är ju någonting man har nytta av sen. Det är ju jävligt tråkigt att komma upp som man när jag var A-lagstränare i Lugi, så har man en kille som är en av Sveriges bästa kantspelare. Så ska jag lägga 3 månader på att han ska höja armen i kantskotten för att han är begränsad. Liksom, det ska ju redan vara klart. Då kan vi ju komma till en nivå till liksom, i det spelet. Men individuell teknik, vi är efter. Mm. Det är helt säkert. Och det gäller... Det gäller nog både, men framförallt på tjejsidan.
Mm. Mm, intressant från Thomas Axnér. Och då ska vi avsluta med Hanna Fågelström, landslagschefen, som då ska få stå till svars för allt det här som har sagts. Nej, inte riktigt. Men vi avslutar med Hanna. Det gjorde vi så att säga också i verkligheten. Pratade med henne häromdagen så att vi ändå kan ta upp några av de trådar som Birkelund och Olsson och Axnér lämnade. Så låt oss höra vad Hanna Fågelström har att säga. Då har vi med oss Hanna Fågelström, landslagschefen, som vi tänkte kanske kolla av några grejer vad som har sagts tidigare i det här avsnittet och lite nytt också. Hanna, förra sommarens ungdomsmästerskap, vad säger du om era resultat och prestationer? Jag kan väl, innan du då får svara, så kan jag väl dra att en uppdatering där, så blev alltså U21 herrar 12, U19 herrarna 17, och sen spelade ju U17 det här öppna europeiska mästerskapet under Partille Cup. De blev 3. Och sen på tjejsidan U19 5 och U17 9, så är vi uppdaterade.
Jo, men det känns som att det var en evighet sen förra sommaren var, och snart är det en ny sommar med nya landslag. Men vi är nöjda med de prestationer som landslagen har varit iväg och varit igenom egentligen föregående. Det som vi tycker hade kunnat vara bättre, och det har vi också utvärderat med förbundskaptenerna, var ju kanske då U19-killen som kom på 17:e plats där, som du sa. Och det handlar ju framförallt om de matcherna som innebar att, att spela då det här President's Cup och inte spela av de högre placeringarna. Som vi tror att hade gett en bättre utveckling och en stimulerande miljö om de hade spelat de högre placeringarna. Så att ja, det, där hade vi önskat lite mer.
Är det viktigt att göra bra resultat i ungdomsmästerskapen?
Vårat mål är att varje ungdomslag ska kvalificera sig till nästa mästerskap för att få den här utökade möjligheten till internationell erfarenhet och även individuell utveckling. Så att, att nå det resultatet är viktigt för oss, men att nå andra typer av resultat som är över det är inte av lika stor vikt. Sen är det alltid kul med framgång, men viktigare med erfarenhet och utveckling.
Och nu är jag ju då dåligt påläst, men kan man missa ett ungdomsmästerskap? Alltså vad krävs det för att kvala in? För det har jag upplevt att, eller är det kanske... Det kanske vi har.
Ja, men, ja, men alltså, det fanns ju som exempel Spanien på U18 eller om det var U19 damerna förra sommaren var inte med på mästerskap. De spelade ju så kallat championship istället för att de inte kvala. Och tidigare har det varit så att till EM så har man kvalat genom tidigare generations resultat och placering. Mm. Och på VM kvalar man då genom placering på EM. Det är skillnad nu, för första gången i sommar så kommer det vara 24 lag med på EM istället för 16 lag. Och då har de skapat en ranking och som går tillbaka till tidigare mästerskap och även placeringar då framåt. Så det är mer befintlig kursresultat än föregående kursresultat. Så ja, man kan missa och det är det som gör det viktigt att vi inte ska göra det egentligen då. Men det är klart att det blir skillnad i 24 lagen än 16.
Och är det på VM, är det 32 lag nu i det, alltså VM för de äldsta?
Ja, det är för, även för de yngsta. Det har varit så, jag vet inte, så länge jag har jobbat i alla fall. Så i alla fall i 4 år har det varit, ja det var pandemibörjan. Men det har varit 32 lag de senaste åren också. Och där är däremot kvoterna är ju inte kommunicerade än. Men de kommer vi få veta då innan de här U-grabbarna i sommar som spelar EM. Inför den turneringen så kommer vi veta hur många lag från EM går till VM. Så de förutsättningar har vi alltid innan vi går in i ett mästerskap då.
Men är det de grabbarna som blev 17:e då? Finns det någon risk att de missar nästa mästerskap?
Ja, men det vet vi ju inte än. Och de kom ju 2 året innan. Så att det svänger ju friskt så kan man säga.
Mm.
Men, ja, men... det är EM med 24 lag och där är också kommer nytt och vi ska inte prata om det idag. Det kanske blir en annan podd, men det är lite annan typ av spelsätt där det är oftast bara i stort sett ettorna som går vidare från varje grupp till main round och spelar om placering 1-8. Men det kan du fånga upp i en annan och grotta ner oss hur de förutsättningarna kommer att vara annorlunda.
Ja, det tar vi då. Ja. Men vi kan väl konstatera att det ska ganska mycket till för att ett svenskt ungdomslandslag ska missa ett mästerskap.
Absolut. Och målsättningen är att vi ska göra det. Så att det jobbar vi hårt för.
Mm. Jag har pratat med Daniel Birkelund och Staffan Olsson i det här lilla specialavsnittet om talang och talangutveckling. De har båda bilden av att den svenska talangstrategin är lite luddig och otydlig jämfört med till exempel den norska och danska. Är den det, Hanna? Ja, nej, säger du kanske. Varför uppfattas det då om inte annat så?
Det är väl såklart viktigt om den uppfattas så att vi behöver bli bättre på att kommunicera den och formulera eller paketera. Och att vi har en strategi, det tycker jag verkligen att vi har. Och vi jobbar utifrån mer en spelarutbildningsstrategi. Det kanske inte namnges som talangstrategi, men vi har en spelarutbildning. Och där skulle jag säga att vi har liksom 3 grundstenar att stå på. Och då är det förening som är liksom huvuddelen i svenskt idrottsliv. Att spelarnas huvudutbildning och utveckling sker där. Sen har vi gymnasium där det ges ännu mer tid till att specificera sig på sin idrott och kombinera med studier. Och sen har du förbund och då pratar vi då vi börjar distrikten. Man har spelutbildningsläger som blir en tävling i Sverigecupen och sen går det vidare till riksläger, regionala läger och sen vidare mot landslag då. Så att vi har en strategi för spelutbildning, det skulle jag absolut säga att vi har.
Kan du säga någonting mer om den här strategin, så att säga mer vad ni gör? För ja, det jag tänker på är ju positionsprojekt och lite sådär, alltså mer vad den innefattar, det ni gör.
Ja, men det kan
som kanske då, som ligger på förbundet blir det ju lite grann då, eftersom det är väl det du ansvarar för.
Precis, men bara den breda bilden var ju det som jag sa innan med de här trattar då, som du säger, förbundet. Och då är det ju framförallt vad det gäller då riksläger i spelarutbildning som blir landslag. Och den har vi haft i väldigt lång tid och som ändå har fött de här landslagsspelarna och generationer som har kommit. Men sen har vi också specifika projekt som är insatser utifrån behov och möjligheter, eller man ser en omvärldsperspektiv. Och då är som exempelvis då positionsprojekt som vi startade förra året och som vi kommer genomföra även över 2024 och förhoppning framåt. Och tillsammans med A-förbundskaptenen Pingpong, att positioner som vi ser att vi behöver stärka upp i framtiden. Och då har det varit på, eller är på killsidan, mittsexpositionen och på dam, kant och höger nia. För att det är då den här spetsen, förutom basverksamheten de har i sina hemmamiljöer, att genom utbildning både gäller handboll, tekniskt, taktiskt, det kan vara fysiska färdigheter och även idrottspsykologi då, för att få ännu mer saker i sin verktygslåda.
Om vi jämför då den svenska talangarbetet eller så, och jämför med den norska och danska som kanske ändå är lättast, för vi är ju, det är mycket ändå som är likt med, ja, våra länder och samhällen och sådär. Det är väl lättast att kanske jämföra. Plus att jag gissar att det finns lite samarbete och att ni har lite koll vad de gör och att du har en inblick. Vad skiljer er åt?
Jag tror mycket ligger liksom i grundorganisatoriska och även historiska strukturer. Det där med att svensk idrott i stort, inte bara handboll, bygger på väldigt starka förening som vi har stort förtroende för där utvecklingen sker. Medan i Norge är det flera föreningar men inte lika stora och starka kanske. Och de har mer ett centralt sätt att styra sin idrott på. Och man säger Danmark har kanske en geografi som underlättar för dem att jobba mer med regionala, kanske centrala samlingar. Och även har då begreppet akademier. Men jag skulle säga att våra gymnasier är ju påminning i alla fall och kan likställas med danska akademier. Men de har lite olika utformningar. Och jag skulle säga likheter. Om man läser till exempel den danska strategin som de har paketerat, tycker jag, på ett väldigt kommunikativt och bra sätt. Pratar väldigt mycket om utvecklingsmiljöer och vikten av den. Och det gör vi i svensk idrottsliv också. Så att jag tror att det finns fler likheter egentligen än olikheter. Men vi kanske paketerar dem och kommunicerar dem på olika sätt.
Vi var ju inne på det tidigare. Och vi har ju pratat, du och jag, om det här tidigare också. Skulle ni kunna bli bättre på att paketera det? Att det blir tydligare? För som sagt, den danska kom ju nu här med en snygg paketering och det känns som man hör ganska mycket vad som görs i Norge och de värvar den danske talangchefen och så vidare. Så hör man inte så mycket om den svenska.
Jag tror absolut att vi kan bli bättre då. Jag brukar påminna mig själv att kommunikation handlar om både det man säger och det mottagaren tar emot. Om mottagaren inte tar emot det, då har inte kommunikationen funkat, även om vi kan tycka att vi berättar saker. Men att vi har haft en spelarutbildning i lång tid tillbaka som har fungerat, det har vi haft. Och kunna paketera den så att det blir enklare för läsaren, ja, det är väl någon form av hemläxa vi kan absolut bli bättre på, både i text och i muntliga format. Så att det här initiativet, att vi är en del av podden, uppmuntrar jag att vi gärna är framåt också.
Nu slänger jag in en fråga här. För transparensens skull och för att det här ska bli bättre, så har du fått frågorna i förhand så du kan liksom förbereda. Det tycker jag är både fair och det blir bättre. Nu slänger jag in en fråga här som du inte har, som jag inte har skickat till dig tidigare.
Så att, sure.
Vad skulle du, om du inte fick hur mycket pengar som helst, sådär, men finns det någonting som du skulle kunna säga att du eller ni skulle vilja göra som där kanske är... Just pengar saknas i dagsläget eller så? Är det någonting som ni har känt att det här skulle vi vilja göra? Vi får avvakta tills resurserna finns eller något så?
Men jag tror att en del skulle kunna vara just det här. Vi kommer säkert in på det senare också. Med att vi inte har en uttalad om det är en spelarutbildningsansvarig eller talangchef. Det tror jag såklart att det skulle kunna i en utveckling vara positivt. Och då tror jag inte det handlar om att materialet inte finns. För det är trygg med att vi har. Men hur kan vi följa upp den och få fler liksom träffar och träffpunkter kring den? Och då tror jag att det både är att nå den allmänna publiken. Men att nå den aktiva primärt. Men också tränare. Och det har vi ju idag, men det kanske är att man har andra ansvar också som gör att den inte blir lika spetsig. Så jag tror vi skulle kunna spetsa mer och följa upp bredare egentligen.
Daniel Bekelund tycker, och nu får jag väl kanske generalisera, han generaliserar lite snarare, är han noga med, att som har då en väldigt bra inblick i både Sverige, svensk och norskt i detta. Att i Sverige så är spelarna väldigt välskolade, man har hög spelförståelse. Men man är också väldigt kollektiva i tankesättet. I Sverige man ser alltså, de här liksom, talangerna, eller om man ska säga spelarna som kommer upp. Man ser handboll på samma sätt och att de problem eller så man hamnar i, så finns det alltid ett kollektivt svar på det. Men att det kanske blir lite på individens bekostnad, att man är liksom stöpta i samma form i Sverige kontra lite grann i Norge, där man menar att man tagit in mer influenser utifrån, man har tagit från Sverige, man har tagit från Balkan och Spanien och så, satt ihop dem i, till, som kanske blir någonting eget, och att man är lite mer individualistiska i Norge, även om det finns såklart ett kollektivt tänkande, de är ju skandinaver och så vidare. Kanske inte jättetydligt, men skulle du kunna, ja, förstår du vad jag menar? Skulle du kunna kommentera det på något sätt?
Ja, men först så tycker jag att det är positiv feedback och också har ganska ömsesidig bild egentligen i det Birkelund uttrycker genom det i det här fallet. Och jag skulle ändå säga att vi har ganska individperspektiv. Alltså vi vill ju utifrån vår strategi ha på något sätt perspektivet vara den individuella lagsporten. Och också tänker lite i det här jaget för laget. Alltså individen måste bidra för att kollektivet ska bli bra. Samtidigt så ser jag faktiskt att det är en X-faktor i svensk handboll att vi är så starkt kollektiv. Jag skulle jämföra till exempel, om jag ska säga Danmarks X-faktor, tycker jag är teknik. Fantastiskt duktiga på tekniska färdigheter. Frankrike har fysiken och Spanien har kanske då taktiken. Och vi har laget. Så någonstans så måste man hitta sin X-faktor, och är det kollektivet så tycker jag att vi ska förstärka det, men också såklart jobba utifrån individens behov så att den blir bättre och bidra till det kollektiva.
Staffan Olsson då, nu kommer vi in på lite där med talangchef, om vi nu slänger oss med det uttrycket. Han skulle gärna se en talangchef i svensk handboll, eller då kanske ännu hellre någon, alltså fast förbundskapten pratar han om, och då uppfattar jag honom som i de äldre. Vi kan ju inte ha en förbundskapten för alla ungdomsanslag, det funkar ju inte logistiskt tidsmässigt. Nej. Men som jag förstår honom, kanske då de äldsta åren där, som då jobbar tätt med, ja, både uppåt och neråt, och sen kanske man inte har en liksom, eller, ja, han menar ju fast år efter år kan man väl säga. Nu har väl Dennis Sandberg varit i några år så där, men har ju mycket annat också. Ja. Vad säger du om den idén?
Men vi jobbar ju, som jag sa innan, utifrån liksom att jobba med att utveckla spelutbildningen, men vi har ju inte en uttalad roll eller en titel som gör det idag, utan det är samverkan mellan, skulle jag säga, alltså tjänstemän, till exempel jag som är anställd på förbundet tillsammans med våra förbundskaptener, primärt seniorförbundskaptenerna, men också tillsammans med de som är på ungdomssidan och förtroendevalda som vi har i våra råd och kommittéer. Så att vi jobbar med frågan, det gör vi liksom varje dag på ett annat sätt, men vi gör det mer, ja, kanske då kollektivt och inte på ett individualiserat sätt. Sen i framtiden, ja, det kanske är det vi ska gå, som jag var inne på innan, för att också kunna spetsa det och följa upp det på ett tydligare sätt. Men där tror jag det är viktigt att inte bara hamna i facket talang, handboll för få, utan hur kan vi göra det på ett brett perspektiv i flera avseenden då, för att just utveckla individen. Och kopplat till att ha en fast U-förbundskapten, så tror jag också på kontinuitet och långsiktighet liksom. Och vi har haft idag, som du säger, Dennis på här sidan och Jesper på damsidan, som har haft en kombination ändå av ligalandslag och de äldsta U-landslaget, just för att stärka den röda tråden från egentligen båda A-landslag, från Thomas och Glenn, ner till spelarutbildning. Det var U-landslag emellan, men också från våra stabila spelarutbildning upp till A-landslag och hitta liksom en mötesväg däremellan för att få optimal utveckling. Men såklart finns det alltid saker vi ska göra bättre, och vi vill vara ett utvecklande förbund och inte ett förvaltande.
Talangstrategin, som jag då kallar det, otydlig eller ej, så på här sidan så kommer det ju, alltså framförallt på här sidan kanske, så känns det kommer ju upp nya jättetalanger. i princip i varje årgång. Och jag minns ju Glenn Solberg när han tillträdde 2020, hur han pratade så, vilka så fantastiskt många duktiga handbollsspelare det finns i Sverige. Jag utgick från att han jämförde lite grann med Norge eftersom han är norrman och jobbat inom Norge, så att indirekt då att han lät ju nästan förbluffad och sen sa han väl de rätta sakerna som ny svensk förbundskapten. Men han verkar ju ha haft rätt, för han har ju liksom, det är ju nästan en ny generation han har tagit in som, och fått fantastiska framgångar. Vet ni varför det kommer upp så många, alltså är det just den här otydligheten i talangstrategi, är det frukten av ett strategiskt talangarbete för förbundet, nu vet jag också med klubbarna såklart, eller är det lite slumpartat, eller ligger det på klubbarna, är det vissa klubbar som har lyckats, eller mycket ska ni ta åt er äran, eller vad?
Men det är klart att det är en samverkan av, ja, men de som var inne på innan, förbund, förening, gymnasium. Och så har vi spelarutbildning i det och vi har tränarutbildning i det. Och det har vi jobbat strukturerat med en progression över tid. Men jag tror också att vikten av att ha en bred spelarbas från början. Och att de hänger med så länge som möjligt. För att oftast om man till exempel jämför med fotboll så debuterar folk i ett A-landslag eller ett senior elitförening tidigare än man kanske gör i handboll. Och det är en utmaning att gå från liksom lovande junior till etablerad senior. Och där behöver alla de här delarna samverka. Så att absolut är det för att vi har tillsammans med de andra delarna jobbat över tid. Så basen finns och då kommer spetsen ur den också.
Och då finns det den, så borde ju detta fortsätta i varje fall också. Alltså ni är ju trygga i att det kommer att komma... Att komma så många och så duktiga talanger att Sverige ska fortsätta på och ligga på den höga nivån. Om vi nu pratar här, vi ska komma till dem sen lite senare.
Absolut, men det är inte så att vi lutar oss tillbaka och bara tittar utifrån och säger kolla vad bra vårt system är, det funkar. Vi är trygga med att det fungerar, men hela tiden jobbar med ständig utveckling i alla de här områdena. För att sporten utvecklas, så att det gäller att vara med i utvecklingen där. Men trygghet finns absolut, inga stora beslut eller omval strategiskt som behöver göras vad vi ser i ett nuläge i alla fall.
Det kommer inte fram lika många jättetalanger på damsidan. Det har jag pratat med Thomas Axner om, som menar att vi måste liksom slipa på de rådiamanterna som finns, eller hur man uttrycker det. Man måste ta tillvara på jättetalangerna kanske på ett annat sätt, för de inte är lika många på tjejsidan. Jag frågade vad beror det på då? Och då tror han att det beror på, som vi har kunnat lyssna på i det här avsnittet, att det handlar till viss del om kvaliteten på ungdomstränarna som ute i klubbarna, så är det oftast bättre på pojksidan. Då är det lite mer prestige att vara tränare där. Man tar hellre herrjuniorerna än damjuniorerna eller så. Håller du med om den tesen? Kan ni från förbundet göra något för att höja kvaliteten på tränarna på flicksidan i så fall ute i klubbarna?
Alltså jag håller med om tesen av kunskaps- och erfarenhetsnivå på tränare. Sen tror jag att det handlar ganska mycket mer om efter gymnasial ålder, när de sen ska bli seniorspelare. Det ligger säkert i det Thomas tes också, men om vi ser väldigt många av handbollare idag går på ett gymnasium, och tack vare gymnasierna så kan också föreningar ha anställda tränare. Så att de kan finnas både i en skolmiljö och en föreningsmiljö. Och det tror jag är superviktigt för både tjejer och killar, men framförallt kanske för tjejer. Sen när man går till liksom elitföreningarna så särskiljer det väldigt mycket på förutsättningar om elitklubbarna har anställda tränare på heltid, deltid eller bara som lite toppen där. Det är klart att kan man investera tiden som tränare så kommer man utvecklas som tränare och kan utveckla sina spelare mer. Så det tror jag att vi som förbund måste jobba med, men tillsammans med elithandboll och föreningarna, och också hitta, tror jag, nya vägar. Det kanske inte är att göra det vi alltid har gjort för att vi ska komma framåt, utan samlad kraft så behöver vi se till att det blir bättre utvecklingsmiljöer och genom bland annat då kompetenta tränare.
Ja. för jag uppfattade honom som att det handlar lite om att de har inte fått med på tjejsidan på samma sätt, samma grundläggande teknik och sådär, utan att det ligger i liksom, ja, det kanske innan gymnasiet då, att det ligger neråt när man är 13, 14, 15 upp till 16 och så, att, att där inte är samma, ja, tränarna är inte lika duktiga ute i klubbarna på tjejsidan som inte, ja, nu generaliserar man ju, men
ja, om man jämför. Jo, men det är mycket möjligt. Alltså, Thomas är ju närmare alltså, det perspektivet, så att tesen stämmer säkert, men jag vill ändå stärka eller lägga på tesen om efter gymnasiet när vi kopplar till elitföreningar också. Oavsett om det är handbollsligan eller allsvenskan då, så tror jag att vi behöver stärka de miljöerna också.
Kan ni från förbundet göra någonting där?
Jag tror att vi kan samverka med dem, men också utifrån det som du touchade lite innan, till exempel då att vi har ett initierat positionsprojekt, att vi har behovet av att göra det. Vi har till exempel det vi kallar för ligalandslag eller ett B-landslag, men just också för att hitta den plattformen och miljön i våra verksamheter, så skulle jag säga att det är mer utvecklande spår och utbildande spår än prestationsspåret. Så att det finns ju plattformar där vi också har det, och den bästa av världen, alltså vi hade vi kanske kunnat samlas på ännu fler regionala dagar, men vi har ju också en internationell kalender och ömsesidig respekt mot föreningar. Vi kan ju inte bara kalla spelare till höger och vänster, utan de tillhör sina föreningar, och sen så får vi ha dem på internationella veckor, så att det är väl hur vi kan samverka tillsammans egentligen och ha fler insatser för bättre miljöer.
Och på tal om damlandslaget, och vi börjar närma oss slutet på det här segmentet, så eller intervjun är rättare sagt, så utgörs ju stommen i damlandslaget nästan uteslutande av ett gäng spelare som är över, ja, de är över 30 nu och som spelat i landslaget väldigt länge. Är du orolig för återväxten, alltså det här generationsskiftet som kanske kommer här om något år eller två, för att Sverige ska kunna fortsätta vara på den höga nivån som man faktiskt, så här stabila på topp 4-5 har ju faktiskt damerna aldrig varit.
Nej, jag är inte orolig för det, men det kommer ju inte att sköta sig självt, och där blir ju samverkan med Thomas och Johanna jätteviktig, och de har ju någonstans tillsammans med oss haft ett mantra att vi ska vara här och nu, men vi ska också vara bra i framtiden och ha det parallella spåret och kunna på matchen när vi kanske har en sportslig fördel att lyfta in lite andra. Men det kommer inte göras av sig själv, och vi behöver se till att de får den där utvecklingen både hos oss och ha en tät uppföljning mellan samlingar egentligen, så att de är i bra miljöer hemma också. Och det tar tid att etablera sig i världstoppen.
Ja, nej, men
vi har till exempel en sån som typ Axner, hon är ändå 02, vi har Kopang också 02. Generationen som ändå börjat varit med. Så att okej, om du ser kanske till den stomme som du säger 30 plus som har erfarenheten, absolut, men det finns ju ändå folk som är födda däremellan också. Så att det är inte från en som är född 90 till 02, utan vi har ju några däremellan också.
Emma Lindqvist till exempel, med flera.
Exakt.
Ja, nej då, det är ju klart att det finns. Men ja, när man tittar framåt så ja, jag kan bli lite orolig. Men det är ju min uppgift, eller min roll att vara lite orolig.
Men det är klart att vi är vaksamma på det. Och jag tror ju att vi som alla verksamheter, man kan inte göra samma lika för alla. Och återväxten på här sidan är bredare liksom. Och då får vi jobba på ett sätt. Och återväxten på damsidan kanske är lite smalare. Och då behöver vi pinpointa det. Som exempelvis positionsprojektet, där har vi mitt sex på herrar, men vi har både högernir och kantsexer på damsidan. Så att det är klart att vi måste anpassa verksamheten för det behovet som finns.
Och till position ska vi säga, de är väl nästan ständigt pågående målvaktsprojekten, va? Mer eller mindre är det väl alltid rullande.
Jo men vi har lite målvaktsprojekt igång. Och försöka kanske ha lite utvecklingsspelare, både utespelare och målvakter, för att vara med. Nu när vi har herrarna samlade till exempel den här veckan i Göteborg, så har vi Roganovic och Palma då, som är med som utvecklingsspelare för att vara i en stimulerande miljö och se hur de kan ta det vidare sen när de kommer hem och ge dem lite verktyg också. Så att det finns ju flera parallella spår kopplat till det. Och i den bästa världen hade vi kunnat gjort 10 saker till, men det finns ju faktorer som vi både kan och inte kan påverka i det.
Ja, jättebra och jätteintressant. Och tack så mycket Hanna för att du var med.
Tack att jag fick vara med.
Det var Hanna Fogelström det, och då har vi ju lyssnat på de här fyra olika handbollsmänniskorna i svensk handboll kan man väl säga ändå, även om inte alla är verksamma där just nu, som Staffan Olsson till exempel. Så har vi fått lyssna på, ja, på lite olika perspektiv på det här med talanger och så då,
och ledarskap.
Ja.
Du är ju mer inne i, jag är inte inne i svängen med liksom, jag får små barn för att liksom vara inne i ledarskapssnurran än så länge. Men du är ju där ju. Tycker du de här, nu är det du som har gjort intervjuerna, men gav det dig någonting? Du är mest administratör nu efter det, men ändå.
Ja, det kanske inte gav mig så mycket i den rollen. Mer som i journalistrollen tyckte jag det var intressant att höra. Vad de har att säga, för det, jag upplevde alltså den här idén föddes ju rätt så tidigt i höstas, och sen så började jag jobba med det kanske i oktober faktiskt, och det var ju lite föranlett av att Sverige gjorde ganska svaga resultat i ungdomsmästerskapen, framförallt på killsidan där ju, men och lite det snacket som blev, och nej, men det var då jag började titta på det, så att jag tyckte att det var intressant ur den aspekten. Det finns ju så många fler perspektiv på det, och det, man hade kunnat prata med många fler, och man hade kunnat prata kanske ännu mer och få internationella utblickar. Nu gav ju Staffan lite grann, man kunde ju borra ännu mer i det, vad man gör i Tyskland och Frankrike och så. Sen är det alltid svårt, det är så olika strukturer. Det är ju därför som jag pratade med Hanna Fogelström om att det är liksom lättast att jämföra med Danmark och Norge ändå, där rätt så mycket är likt både i samhället och i handbollen och hur det är uppbyggt, även om det är ju då en skillnad på inte minst Sverige och Norge, där Sverige bygger mycket mer på klubbarna och i Norge är det ett starkare förbund och mer pengar, och där klubbarna inte har samma, ska man säga, ställning på något vis, inte minst i det här kring talangutveckling och så. Så ja, där finns mycket mer, och vi kanske kan ta upp det igen, eller att någon tar det vidare och så, va? Det ska bli intressant att se hur blir det någon talangchef här inom en ganska snar framtid i Sverige. Hur kommer det gå med generationsskiftet på damsidan, damlandslaget? Kommer det komma upp fler talanger? Jag tror att det kommer att behövas. Och kommer det bara fortsätta ploppa upp nya gyllene generationer som 00-erna till exempel på här sidan, tänker jag då. Så att, ja, det finns ju saker att följa upp och hålla koll på i varje fall.
Ja.
Men ja, det var ett litet test av temapodd. Vi har ju sagt tidigare att det var ju därför vi också lite grann när vi började tänka på detta hösten, så att vi band ju oss någon gång där vi kör lite mer olika teman, vilket vi inte riktigt har lyckats med, för det tar rätt så mycket mer tid och kraft och så. Så att, men vi ska ju i varje fall göra det återkommande, men nästa avsnitt eller nästa vecka kan vi väl utlova ett ganska ordinärt avsnitt, tänkte jag säga, men ett vanligt.
Ett två plus avsnitt.
Ja, nej då, ett extraordinärt, men lite mer som ni kommer att känna igen. Nu har det ju varit landslagsuppehåll på här sidan denna veckan. Känns lite konstigt, men inte en enda landskamp.
Ja, man har sett lite bilder swisha förbi i sociala medier på landslagsspelare som tränar. Jag tänkte, är det något på gång? Nej, det var inget på gång.
Nej, det är ju inte det. Det pågår ett OS-kval nu. Jag tittar lite grann på Norge-Portugal här i
går. I efterhand.
Fredag nu. Nej, faktiskt inte. Jag tog det där. Och Norge gick mot så att gå mot en 5-6 måls seger då, viktig om det skulle bli en sån här inbördesmöten och såklart med tre lag som ja, det kan det ju mycket väl bli i de här fyrlagsgrupperna, men nej, och sen helt plötsligt så hade Lille Costa chansen att göra, då kan det vara 5 minuter kvar, och gå upp så att de bara var ett mål bakom Portugal. Norge darrade som vanligt, som de gör numera i slutet. Men då tog Bergerud den, och sen var det ju Lyse och Bergerud som såg till att de kunde vinna med 3 bollar till slut. Så att, ja, men annars så Ja, det ser väl ut att bli det. Det är de europeiska lagen. Brasilien var nära att ta en poäng av Slovenien, men Slovenien vann med 1. Och sen var ju de andra utomeuropeiska lagen långt efter i de här matcherna som var igår. Så att, men det rullar ju på nu, fredag, lördag, söndag. Men,
ja, vad är bara dra så här kort bara så att jag vet nu. Vad gäller i OS-kvalet?
Nej, de två bästa i de här. Ja. Så det är 3 fyrlagsgrupper. Det är 3 europeiska i 2 av dem. Och så är det en där med Brasilien. Det är väl Brasilien, Slovenien, Tyskland, Algeriet. Om jag nästan höftade lite grann. Där är det 2 utom europeiska då som är med. Det var det inte alls. Det var inte Tyskland där. Det var Spanien. Dubbelkolla. Spanien, Slovenien, Brasilien, Bahrain. Ja, men det gick ju då enligt som man kunde förvänta sig igår. Kroatien slog ju Österrike. Den var det väl lite spännande på förhand. Så att, men Ungern, Norge, Portugal, den känns lite osäker där. Det är ju ett rätt hyfsat lag som kommer att ryka där. Antingen Ungern, Norge eller Portugal. Tunisien där inte har någonting med det att göra.
Nej. Det följer vi.
Det gör vi, och så tar vi ny sats till nästa vecka och då är det ju lite slutspurt i serierna och snart slutspel. Så det ska ju bli... det gillar man ju när vi går in i slutspelssäsongen så att säga.
Härligt är det. Det är härligt.
Ja.
Tack för att du lyssnade.
Ja, hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.